Maria och Josef. Men våra vänner heter Maria och Gabriel. Men i alla fall, Maria och Josef. Det måste varit en ganska otrolig upplevelse för dem. Tror inte ni det? Att få sitta där den julnatten. Eller den här. Den tiden det var förmodligen en natt verkade som. Och en efter en dyker de upp där. Herdarna och tre magiker kommer. De tre vise männen. Men de var ju liksom såna här stjärnkillar. Och hade länge hittat liksom en stjärna. Det är något speciellt. Det är en ny stjärna. Så följde de den här stjärnan. Och sen så såg de där. Där verkar det vara. Så lyste den här stjärnan ner i stallet. Och det som hände den natten. Det står flera. På några ställen i Nya Testamentet om Maria. Hon fick ju vara med om så mycket otroliga saker. Jesu mor. Alltså, det står att hon tog det till sitt hjärta. Och hon är ju lite av en huvudperson, Maria. Och den här sången är en ganska häftig sång. Vi har några köpcentrum där vi bor i Thailand. Och då spelar de bland annat den här sången. Och det, jag tycker det är ganska otroligt. Jag tror inte människor riktigt förstår vad sången handlar om. Men det är en otrolig sång. Och den är på engelska. Och den handlar ungefär om att Maria, tänk om du visste eller kände du till att din lilla bebispojke en dag ska gå på vattnet. Maria, känner du till att din bebispojke ska rädda våra söner och våra döttrar? Kände du till att din lilla bebispojke har kommit för att göra allting nytt? Det här lilla barnet som du har förlöst ska snart förlösa er, alltså rädda er. Känner du till, Maria, att din lilla bebispojke ska ge syn till en blind man? Maria, känner du till att din lilla bebispojke som du håller snart ska stilla stormar med sin hand? Känner du till att din bebispojke ska ha liksom ha vandrat med änglar? Känner du till att det ansikte du kysser är den lilla bebispojken är Guds ansiktet av Gud? För Jesus var ju Guds son. Fantastisk text. Så vi sjunger tillsammans och halleluja. Underbart. Tänk att solen skiner igenom idag. Nu har det varit några dimmigt ett tag. Så det har inte varit mycket ljus här. Så är det den här dagarna, den här årstiden. Det är en lite mörkare årstid. Vi är jätteglada. Det känns härligt att få vara hemma. Vi åkte till Thailand i augusti. Och så kom vi hem nu den 17:e. Och ja, barnen tycker det är jätteskönt att få ta på sig massa kläder och frysa Antona. Och nej, det är härligt. Det är charmigt med 4 årstider. I Thailand, där vi har flyttat sedan augusti då, som missionärer, så finns det årstid, kall årstid och varm årstid och sen regnårstid. Det är de årstiderna man har. Kall årstid är det nu. Och då har thailändarna mössa, tjock mössa och ofta dubbla jackor, kanske någon täckjacka som ser ut lite som dunjacka så. Och så fryser, kallt säger de. Och då är det på dagarna ungefär till 30 grader. Och så går det ner på natten och blir ungefär 21 grader. Men då fryser de på riktigt i Thailand. Och jag överdriver inte nu, eller hur? Det är så här. De tycker det är kallt. Men vi satt faktiskt en kväll och åt middag och sen slogs vi av att vi satt och frös. I t-shirt och kortbyxor. Då var det 24 grader. Så det är något konstigt som händer med oss. Jag håller på att förvandlas till thailändare, eller hur Judith? Om man fryser när det är 24 grader så är det ju lite konstigt. Eller hur Elina? Ja, ja. Men i alla fall, nu är det kall årstid där borta. Vi är så glada att vi får att ni tänker på oss på olika sätt här i Jönåker. Utan att vi har haft människor och församlingar som har varit med och sänt ut oss, så hade vi inte kunnat göra det. Det hade varit helt omöjligt. En enorm tacksamhet till er i våra hjärtan. Jag tänkte läsa ett bibelord för er. Och det är från Romarbrevet, kapitel 8, vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Kan vi be tillsammans? Halleluja. Herre, vi tackar dig för din underbara nåd och kärlek. Tack Herre för att vi får den här dagen vända våra hjärtan, våra ansikten till dig Jesus, som har räddat oss, som älskar oss. Och vi tackar dig att vi får ta emot av din nåd, ta emot av din närvaro och ta emot av din heliga ande den här förmiddagen. Jesus, du känner våra hjärtan. Nu öppnar vi våra hjärtan för dig. För det du vill göra. För det du vill säga till oss. Genom ditt ord. Så vi tackar dig att ditt ord är liv. Och tack att du är så god. Tack för din kärlek är så djup och fantastisk mot oss idag. I Jesu namn. Amen. Jag hade förberett en jättebra predikan på flygplanet hit. Jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Det här blir jättebra. Jön åker där på söndag. Men sen så upplevde jag att någon viskade i mitt öra. Något helt annat. Jaha. Okej. Så finns det ju ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jaha, men jag tänkte, ja men det är ju en fantastisk sanning. Och det är ju jättebra. Men, och sen så i nästa steg så kände jag att, ja men, du ska predika om det. Du ska ta din jättefina predikan och lägg den någon annanstans. För det är det här. Jag bara, nej. Jag som hade förberett det så bra. Den var så bra. Jag skojar mig. Men jag upplevde att den helige ande kom häromdagen och sa de här orden rakt in i mitt hjärta. Och att jag skulle dela dem med er. Jag har själv levt lite längre fram i kapitel, Romarbrevet kapitel 8. Jag har levt med lite andra sanningar under en tid den här hösten. Som har blivit liksom fantastiskt verkliga och viktiga för mig. Men nu var det den här sanningen som Gud tror jag ville dela med några speciellt här idag. Att så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Kan inte ni hjälpa mig att säga ordet ingen? Ni var så duktiga förra gången. Vi räknar till tre. 1, 2, 3. Ingen. Ja, men det var, ni kan lite bättre. En gång till. 1, 2, 3. Ingen. Ingen. Hur mycket är ingen? Det är inget. Men ändå så verkar det som att vi människor och vi som följer Jesus brottas med mycket fördömelse i våra liv. Och då tänker du, fördömelse, vad är fördömelse? Fördömelse är egentligen en dom före domen. Någon som dömer dig för någonting du är eller någonting du har gjort innan domen, en fördömelse, en dom. Och finns det egentligen fördömelse som gäller för oss som är troende, som följer Jesus? Nej, det finns ingen. Det har ju ni berättat för mig. Det finns ingen fördömelse. Och det är ganska spännande. När Paulus säger det här ordet, då har han använt ett helt kapitel, Romarbrevet kapitel 7, till att beskriva hur oviktig lagen var. Eller varför hela världen lagen finns. Ni vet, judendomen kallas ju för en lagreligion. De fem Moseböckerna kallas ju för lagen. Och det är en lagreligion. Sen så la judarna till massa extra lagar, de äldste stadgar, och sen massa extra bud över det. Hundratals olika bud. Men nu talar Paulus egentligen bara om den lagen som beskrivs i Gamla testamentet. Och varför överhuvudtaget den finns. Den hade ett skäl. Den hade en uppgift, står det. Lagen hade en uppgift. Och det var att vi skulle förstå att i oss själva så kan vi inte rädda. Vi kan inte rädda oss själva, utan vi har alla syndat. Backar man lite i samma brev, Romarbrevet 3:23, så står det: alla har syndat, står det. Alla. Hur många är alla? Alla är alla. Ingen är ingen, men alla är alla. Så alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi har gått miste. Timothy och Judith har hittat en favoritfilm på YouTube. Och en av dem, kanske inte deras högsta favorit, jag vet inte. Men det är en beskrivning av Bibeln och skapelseberättelsen. Och då stod det där, eller nu berättas i den här filmen som de fick se i söndagsskolan i Thailand, om hur Lucifer, den vackra ängeln, det fanns ju tre mäktiga änglar, Gabriel, Mikael och Lucifer, att Lucifer i sin makt då ville bli större än Gud, men att han föll. Och sen hur Mikael och han, har de beskrivit det, att de fightades där med svärd. Och det tyckte ju Timothy och Judith, tyckte det var så otroligt. Så ibland leker de hemma nu att Judith är Lucifer och Timothy är Mikael. Och så kommer och vinner ju Mikael hela tiden. Och Lucifer då Judith menar jag, hon får förlora. Det är nog storebror som sätter reglerna, tror jag, i den leken. Men i alla fall, Lucifer, han föll från Guds närvaro. Han var en ängel av lovsång, en ängel av otrolig skönhet. Men han ville bli högre än Gud, så han föll ner i avgrunden. Gud sände honom ner i avgrunden. Och han förvandlades till Satan, till djävulen. Och den här, han förlorar i Guds härlighet. Guds härlighet är något så vacker. Det är Guds skönhet, hans strålglans. Gud är vacker, Gud är god, han är ren. Han är bara ljus, står det. Bara ljus. Inget mörker finns i Gud. Men det står just lagen vill få oss att förstå att vi har på samma sätt som Lucifer föll och han blir nedkastad i avgrunden med sina kumpaner, demonerna. Så har vi människor fallit och vi har förlorat härligheten från Gud. Vi har förlorat likheten med Gud på grund av synden. Så nu förklarar då Paulus i hela kapitlet om lagen att vi tyvärr har syndat. Alla har syndat. Och så förklarar han att lagen är viktig för oss att förstå att synd är fel och att Gud är ren, Gud är god. Men sen förklarar han att lagen, den har liksom haft sin plats, sin roll. Men nu i kapitel 8 så kommer han in i något helt nytt. Vi har kommit in i någonting nytt. Och det finns nu ingen fördömelse för de som är i Jesus Kristus. För den som har accepterat Jesus som sin frälsare har fått sin synd förlåten. Och har fått sin position. Nu är det någon som har ramlat på toaletten. Och vi sitter i Jesus Kristus. Och i Jesus Kristus, alla som har accepterat Jesus, det Jesus gjorde på korset, att han dog på korset för våra synder, de har fått sin plats, sin identitet i Jesus Kristus och tillhör Jesus. Och där i vår nya identitet, i Jesus Kristus, där kan ingen anklaga dig och fördöma dig. Även om vi ibland snubblar. Även om vi gör lite misstag ibland. För det gör vi ju alla, tyvärr, här på jorden. I Jesus Kristus kan ingen fördöma dig. För där i den platsen, det pappa, far ser när han ser på dig. När han ska titta på Johannes. Då tittar han, då ser han. Vad är det han ser när han ser Johannes? Någonstans ser han Johannes. Men innan han ser Johannes så är det ett filter som heter Jesus Kristus. Så när fadern ser i sin härlighet, i sin helighet, ser Johannes, så ser han, först ser han Jesus. Så ser han Jesu blod. Och sen så ser han att där finns Johannes. Men han anklagar inte Johannes för små misstag, utan han ser Jesus. Och han fördömer inte. Utan han talar liv och frihet. Så sån är evangeliet. Att vi är frälsta, förlåtna och lösta av nåd. Och vi har fått en ny identitet i Jesus Kristus. Så vad vill du komma med det här? Jo, jag skulle bara vilja komma till det här. Att i Jesus Kristus har vi fått en ny identitet. Det står så här i Korinthierbrevet att det gamla är förgånget. Det nya har kommit. Ibland kan vi ju se på oss själva. Men jag är ju liksom inte... man förväntar sig mer av sig själv. Och så kan det bli att vi fördömer oss själva. Ibland. Men vi har fått en ny identitet. Du vet, om du slår upp ditt pass hemma. Då ser du alla kalla fakta om dig själv. Linnea tror jag det står Lunda på. Hon är född i Lunda. Är inte det någonstans här? Lunda kyrka. Lunda. Det är hennes identitet. Lunda. Och så står det massa fina namn. I Thailand så heter Linnea Mrs. Hannah. För hennes andra namn kommer först. Så står hennes namn. Linnea Holm. Födelsedatum. Det är hennes identitet. Jag skulle vilja lägga till en sida på ditt pass och mitt pass. Så när du öppnar ditt pass hemma, då borde du ha en lapp där det står: jag är Guds barn. Jag är hans dotter. Jag är dotter till den allsmäktige. Jag är son till Gud den allsmäktige. Jesus är min räddare, min frälsare. Min position, min plats där jag nu är i Jesus Kristus. Och om vi skulle på något sätt inta den här nya identiteten som vi har i Kristus, i Jesus, så skulle det hjälpa oss mycket, tror jag. För jag tror att Herren vill att vi ska leva ett liv när vi är fria och förlåtna och helt utan skuld. För du är det, inte på grund av det du har gjort, men på grund av det Jesus har gjort. Och när Gud ser på dig så ser han. Du är en friköpt fånge. Du är fri. Du är förlåten. Och Jesus håller på. Den heliga ande håller på och helgar oss i våra liv. Men han fördömer inte dig. Utan han vill lyfta upp dig. Så jag växte upp så spelade jag fotboll. Och då hade jag en klasskompis, han hette Magnus. Och hans pappa, han var ganska tuff. Hans pappa, han var även med och tränade fotbollslaget. Så. Och han skrek på sin son hela tiden. Magnus, han skrek liksom, du måste göra bättre, du måste liksom, varför missar du bollen? Och så skrek han så där hela tiden. Och jag kommer ihåg hur Magnus, det var ju väldigt, väldigt många år sedan. Men jag kommer ihåg hur Magnus liksom satt och grät och gick bort efter matchen. Och ibland bara lämnade matchen. Hans pappa liksom bara stod och skrek och fördömde honom för hans misstag. Så han gick och grät liksom. Fruktansvärt. Och ibland tror vi, när vi har en liten felaktig gudsbild, att Gud är lite som Magnus pappa. Vad håller du på med? Varför missar du? Alltså fördömer. Att Gud fördömer oss. Men det finns ingen fördömelse i Kristus Jesus. Ingen fördömelse. Det finns krafter som fördömer dig. Men det är inte Jesus Kristus. Det är inte Herren som fördömer dig. Djävulen som vi pratade om innan. Som ljudet ibland får vara i lekarna hemma. Han kallas för brödernas åklagare. Ni vet, jag har varit i en rättegång ett par gånger. Och en gång har jag faktiskt blivit åklagad för att jag körde för fort i julita. Det var inte bra. Och då sa mina jobbarkamrater, du måste överklaga, för då behöver du inte betala några böter. Okej, då överklagade jag. Jag gjorde som de sa. Så, och då fick jag en kallelse till tingsrätten i Katrineholm. Då satt jag där. Jag kände mig lite, det kändes konstigt måste jag säga, att gå in där. Men då så var det någon som åklagade mig och anklagade mig för ett brott då. Du har kört 7 kilometer för fort. Den här, och då och så liksom anklagade mig. Liksom, erkänner du? Ja, jag erkänner. Okej, då får du betala böter. Okej, ja, hej då. Men i alla fall, jag har suttit där och jag har blivit anklagad. Och djävulen, han anklagar dig och mig. Förmodligen har han redan anklagat dig idag. För ett gäng saker. Det var en gammal tant som sa att det finns någonting bra med djävulen. Och det är att han är i alla fall aktiv. Om man jämför med oss. Han är aktiv. Det är vad han gör. Och han är aktiv, tyvärr. Åklagaren, han vill anklaga dig. Han vill fördöma dig. För saker du har gjort, för saker du har misslyckats, för saker du borde ha gjort. Och så en hel radda med saker. Men vad har Bibeln för recept? Vad ska vi göra när brödernas åklagare viskar en tanke in i ditt sinne? Jo, då säger Bibeln, stå emot den onde, så ska han fly. Stå emot den onde, så ska han fly bort från er. Det är bra. Det är bra. Det står inte att Gud ska stå emot den onde. Det står att du ska stå emot honom. Stå emot honom, så ska han fly bort från dig. Vad gjorde Jesus när han blev anklagad och prövad i öknen? Vad plockade Jesus fram för S i rockärmen? Han tog fram ordet. Eller hur? Djävulen försökte lura honom, anklaga honom. Så sa han, ja men kom igen nu, kom igen nu. Hoppa ner från den här muren nu. Bevisa att du är Gud. Så han fram Guds ord. Och så sa han, i ditt ansikte. Och till slut så lämnade djävulen honom. Förmodligen flydde han. Så den onde vill förkasta oss, fördöma oss. Men inte Jesus. Han fördömer inte, nej. Han fördömer. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Halleluja. Och det här är en stor del av evangeliet. Det är evangelium, goda nyheter. Att Jesus har gjort någonting som vi inte klarar av. Och som vi får som en gåva. Du har fått rättfärdighet från Gud som en gåva. Det betyder att du är ren och rättfärdig. Du har rätt ställning inför Gud som en gåva. Som en julklapp från Gud. Du förtjänar inte det. Och det är ingenting du har gjort. Utan du kan bara säga, jag öppnar mitt hjärta. Jag säger ja till den här gåvan. Och då får du ta emot ett rent hjärta. Då förlåter han alla synder. Och ger dig ett Du blir en ny skapelse. Ganska otroligt. Och fantastiskt. Så vi har fått en ny identitet i Jesus. Och vi är, ditt nya pass så står det att du är Guds barn. Du är hans dotter. Du är hans son. Halleluja. Så Guds röst till dig är inte att han fördömer dig, anklagar dig som djävulen gör. Hur är då faderns röst? Jo, jag var med om en smärtsam sak i Thailand. Det var en kompis till en av våra barn som bor nära oss. Han kallade sitt barn för ett fruktansvärt ord. Det är så fult, jag vill inte säga det, men ung. Svordom. Och jag bara kände så här, den där orden, de var ju väldigt, väldigt hemska för en 7-åring att få höra. Så det var väldigt smärtsamt att bara stå och höra en pappa säga det där rakt in i sin sons hjärta. Du vet, ord är bärare av död eller liv. Så står det i Ordspråksboken 18. Tungan har makt över död och liv. Och den som gärna brukar den får äta dess frukt. Så det var väldigt smärtsamt att höra hur en pappa sa de här orden. Och vad det skapar. Vad skapar det? Vad händer med hans identitet? Att jag är en sån fruktansvärd sak. Vad säger fadern till Jesus när han blir döpt? Han säger så här. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Ungefär så. Jesus blir döpt och kommer upp där från Jordan. Kommer en helig ande över honom. Som en duva. Och sen kommer fadern och säger. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Jag kan ibland känna lite så med mina barn. Ibland, men ofta. Så känner jag bara, wow. Vad otroligt, otroligt mycket man älskar sina barn. Och det är ingenting för att de har bjudit mig på kaffe tillräckligt många gånger på sängen. Eller att de har putsat mina skor tillräckligt många gånger. Eller att de har varit liksom tagit disken och liksom skött sig. Eller städat sina rum. Eller. Det är inte därför jag känner en sån otroligt stark kärlek till mina barn. Utan det är för att de bara är de de är. De är mina barn. De är våra barn. Jag vet att Linnea känner likadant. Bara en sån kärlek liksom. Och det blir ofta hon beskriver det med. Wow, hur mycket man älskar dem. Tänk om vi kunde förstå att faderns kärlek till dig och mig. Den är konstant på samma sätt. Det är inte för att du har öppnat Bibeln och läst tillräckligt många böcker. Eller att du har liksom varit tillräckligt duktig eller presterat. Eller att du har gjort tillräckligt många bra saker. Inte där finns ditt värde från Gud. Utan ditt värde är på samma sätt som att du är hans dotter, hans son. Och där kan du hämta styrka i den kärleken. Så när du kommer inför Gud, om du har en liten andakt där, någon morgon eller någon kväll eller någon stund hemma, så kan du bara säga, tack för att du älskar mig. Tack för din kärlek. Så på samma sätt som fadern såg på Jesus. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. På samma sätt ser han på dig och mig. Och hur kan du säga det? Jo, för att Bibeln säger att Jesus är den förstfödda av många bröder. Av många syskon. Så vi är Guds barn. På samma sätt ser han på dig och mig. Halleluja. Det här är underbara nyheter. Och det här är inte alltid så lätt att få in det här i sitt hjärta och i sitt sinne, i sina tankar. Att leva utifrån vår identitet i Jesus Kristus. Men det här är underbart. Underbara sanningar. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig att ta Romarbrevet kapitel 8 och gör det till ett 2020 kapitel. Sanningarna i Romarbrevet 8 som handlar om att vi behöver den helige ande för att leva våra liv. Vi kan inte, vi ska inte leva efter lagen längre. Utan vi ska leva efter anden. Vi ska bli ledda av den helige ande. Vi ska ledas av den helige ande, då gör vi inte vad köttet begär. Det är inte när vi lever efter lagens bud och försöker följa och bli tillräckliga i laggärningar, utan det är genom den här levande relationen med Gud, genom att vi låter den helige ande fylla oss och leda oss. Det är då vi kan finna vår sanna identitet som Jesus lärjungar och börja leva ut det livet och börja och formas och bli mer lika Jesus. Så låt Romarbrevet 8, om du vill, vara ett kapitel där du hämtar styrka det här kommande året. På slutet så står det en annan sak, vad vi är. Ibland så har jag bara känt så att nej, jag lyckas inte. Jag klarar inte av det. Och så kan man känna med olika saker ibland. Va, nej, så liksom jag blir så trött på mig själv. Ungefär. Men det finns en sanning i Romarbrevet kapitel 8. Det säger Paulus att vi räknas som slaktfår. Att vi är med liksom i en jättetuff, det känns som vi håller på att dö. Men så säger han, men nej, du är mer än en övervinnare genom honom som har älskat dig. Romarbrevet 8:37. Det är allt detta vinner vi, en härlig seger genom honom som har älskat oss. En gammal översättning, tror jag, 1917. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Alltså, det talas om att vi känns som vi håller på att dö. Vi räknas som slaktfår. Och vi liksom, även om våra liv ibland bara känns, så kommer en sanning som vi kan plocka upp från Guds ord. För Guds ord är inte ett stycke litteratur som är bra, utan det är Guds ord. Och när vi tar ett Guds ord, en sanning som det här, att vi är mer än övervinnare, att vi vinner en härlig seger genom honom som har älskat oss, så kan vi mitt i våra tunga situationer, i våra problem, för livet är så, det är fullt av utmaningar och processer som är jobbiga, mitt i det kan du gå in i Romarbrevet 8:37 och ta den här sanningen att jag är mer än en övervinnare. Jag vinner en härlig seger tillsammans med Jesus. För han älskar mig. Halleluja. Så i hans kärlek så finns det en seger för dig att vinna i alla olika omständigheter. Hur mörka, hur svåra de än ser ut. Jag ska snart sluta. Ni kan vara lugna. Jag bara tänkte på en sån mörk, svår situation. Om man tänker Paulus och Silas. De blev ju satta längst ner i en fängelsehåla, va? Och de satte fast dem i stocken där. Och någon har beskrivit att fängelserna var förmodligen att de hade benen upp på väggarna där. Och låg liksom med huvudet ner. Ganska obekvämt. Vad gör Paulus och Silas då? Många av oss, och jag kanske, bland de här är kanske, nej, Gud, du är ingen bra Gud. Va? Och jag är ingen bra. Jag skulle inte predika där och liksom, det var ju helt idiotiskt. Och nu sitter jag här. Nej, och Gud har lämnat oss. Och nej, det här ser mörkt ut. Det såg väldigt, väldigt mörkt ut för Paulus och Silas där i fängelsehålan, eller hur? Ibland gör det i våra liv med. Men vad gjorde Paulus och Silas? Är det någon som kommer ihåg? Rätt svar, far. Rätt svar. De sjöng lovsång. Hur kan de börja sjunga lovsång? När man sitter nedtryckt, inte får gå på toaletten, får göra sina behov där man sitter, längst ner, fastlåst. Hur kan man sjunga lovsång? För att i Kristus, med honom, att han är nära dig, så finns det någonting av att vi kan plocka upp en seger. Vi kan ta den från våra hjärtan, från att Jesus bor i oss. Så kan vi ta segern som Jesus har vunnit för oss. Och vi kan leva i en seger mitt i våra mörka, svåra situationer. Och det här är inte jättelätt. Det låter kanske lätt när jag säger det här nu. Förklarar jag, men det är självklart, det är logiskt. De sjöng lovsånger och jag kommer sjunga lovsånger när jag har 45 grader feber. Det är inte logiskt alltid att man känner så, men det är en väg ibland i våra liv. Att vända oss till Jesus inom oss, segraren, han som vann seger på korset. Och att vi kan ta den identiteten. Tack Jesus att jag är en segrare med dig. Fast jag har misslyckats med de här sakerna. Fast jag känner så här. Så bara älskar du mig. Och jag får vara en segrare. Ett barn som är älskat. Och vi kan tacka Gud mitt i våra svåra situationer. Så än en gång. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. När Jesus ser på dig så ser han med kärlek. Och han har sin glädje i dig. Inte för att du bäddat sängen tillräckligt många gånger. Eller gjort tillräckligt mycket bra saker. Utan han gör det för att han älskar dig så kopiöst mycket. Och han kommer att fortsätta älska dig. Jeremia 31:3. Med evig kärlek har han älskat dig. Därför låter han sin nåd förbli över dig. Vad är evig kärlek? Är det en kärlek som är en litet tag? Mellan 2002 och 2003? Nej, evig är. Hans kärlek är evig för dig. Han kommer inte sluta älska dig. Även om du ibland kanske känner att nej, men jag drar mig bort från Herren. Så slutar han inte älska dig. Halleluja. Så jag tror att det finns en frihet att komma in i när vi följer och leds av den heliga ande. Inte följer lagen av att vad jag ska göra för Gud, utan vi följer att hur den heliga ande leder mig i min tro. Vad han säger till mig varje dag. En man lärde mig en gång, han sa: ställ frågan, vad finns på ditt hjärta Gud för den här dagen? Jag finns på ditt, jag ligger på ditt hjärta Gud för den här dagen. Gud vill tala till dig. Han vill leda dig med sin ande. Halleluja. Din identitet är i Jesus Kristus. Och där i din identitet så finns det ingen fördömelse. Ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Halleluja. Tänk om vi kunde förstå den sanningen. Tänk om jag kunde greppa den. Jag önskar jag kunde det. Halleluja. Och du är mer än en övervinnare genom honom som har älskat dig. Halleluja. Enkla sanningar, men ibland ack så svåra att leva i vardagen. Ska vi göra så att vi böjer våra huvuden och är inför Jesus en liten kort stund tillsammans.